det vi har også. Og da kan vi gå til psalm 119 og 89-92. Og det vi skal nå låta Guds ords autoritet komme inn i våre liv. Det er viktig at det får råde hos oss. Og der står det ifrån vers 89. Evinneligen Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Till att utföra dina rätter består allt än idag. Ty allting måste tjäna dig. Och så tar vi med 92 här också. Om din lag icke hade varit min lust, så hade jag förgått i mitt elände. Det är ifrån Karl den 12:e bibel det här. Texten, versen 89-91, säger att det alltomfattande, absoluta, auktorativa Guds ord för alltid är oförändrat i himlen. Och det påpekar 1. Guds härskarmakt genom sitt ord är tidlös. Selv om tiderna skiftar, selv om sociala skikker, människors meningar och filosofiska synpunkter kan växla, har det ingen inverkan på Guds ords oföränderlighet eller auktoritet. 2. Gud sätter trofast i verk ordets kraft, löften och välsignelse tillsammans med kravet om rättfärdighet och dom. Om vi tittar på vers 91-92 så ser vi det. Så som han talade och jorden blev skapad och hålles uppe, har han också talat ut lagar om livet. Mänsklig relativism påverkar inte hans auktoritet eller normer. 3. Medan skapelsen hålles uppe genom hans ord och ger gensvar som hans tjänare, ser vi i vers 91, är människan ofta full av motsättningar i förhållande till att kunna underordna sig skaparens auktoritet. Men oavsett tidigare uppror så måste Guds ord få bli det styrande princip för hela vårt liv när vi kommer till Kristus. Inte bara förstås, fastslås detta av Jesus i Johannes 8:47. Där säger Jesus, den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud. Men Paulus säger att reagera annorlunda är att gå på akord med livet vi är kallade till. Det ser vi i 1 Korinther 2:13-16. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den heliga ande lär. Och bedömer andliga saker andligen. Men en oandlig, alltså en själisk eller naturlig människa, tar inte emot det som hör till Guds ande. För det är en dårskap för henne, och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen. Men den som är andlig bedömer allt. Men själv blir hon inte bedömd av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Som andliga människor måste vi alltså neka att leva efter den fallna människans naturliga böjelser. När vi hör Guds ord och gör efter det, så bekräftar vi att vi inte längre är styrda av världens lögnande. I 1 Johannes 4:6 så står det, vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi sanningens ande och villfarelsens ande. Och så står det här, när vi hör Guds ord och gör efter det, Og da står det i Jakob 1:22, men var ordets gjørare og ikke bare dets hørare, annars bedrar de selva. Altså, din ande, den kan utvecklas den genom att grunda på ordet. Grunda på ordet. Det står det, grunda på ordet, dag og natt. Ja, det kanskje skal være som kosser som svelger og som idisler på ordet til å komme opp igjen. Ja. Så er det det at vi også måste praktisere ordet, og det praktisere, det å være ordets gjørare. Det betyr å gjøre ordet. Altså, vi har dem som snakker om ordet, og så har vi dem som jublar over ordet. Ja, det gjør vi gjerne. Ja, det måste vi se. Men vi har ikke så mange som gjør ordet. För att börja praktisera att vara en ordets görare. Alltså under alla omständigheter gör vad ordet säger du ska göra. Några tror att det att göra ordet, det är att hålla det tio budordet, ordet tio budorden. Nej. Säg ja, här. Det är inte vad Jakob 1:22 betyder. Alltså i den nya pakt så har vi bara ett bud. Har vi inte det? Det är kärleksbudet. Alltså, om du älskar någon så vill du väl inte skäla från någon? Nej, du vill inte ljuga mot den personen. Nej. Paulus sa att kärleken är lagens uppfyllelse. Om du vandrar i kärlek vill du inte bryta någon lag som blev given för att stoppa synden. Så om du är en ordets görare, vill du vandra i kärlek, Guds agape kärlek. Men det att vara en ordets görare för en nytestamentlig troende betyder först och främst, tror jag, att göra det som är i breven. Det som är i breven. För dessa brev är skrivna till församlingar. Och det tillhör oss. Vad ska vi göra då? Jag ska ta ett exempel att göra Filipperna 4:6 till exempel. Filipperna 4:6. Var inte bekymrade för något utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Jag ska också slå lite ut i min bibel här, det glömde jag, ska se om det går fort. Här. Alltså, kristna praktiserar vanligen bara en del av detta verset. Den delen som säger vi ska be. Men om vi praktiserar den ena delen och inte den andra, då praktiserar vi ju inte ordet. Eller? Vi är inte ordets görare fullt ut då. Först säger Guds ord, var inte bekymrade. Jag tror att om du är bekymrad eller orolig, då gör du inte enligt Guds vilja. Han säger att vi ska inte vara bekymrade. Då tror jag inte det hjälper så mycket att be igen. Och så se på om vi tittar på det gamla testamentet, så kan vi se på Shadrach och Meshach och Abednego och David och Daniel med flera. Det var ingen redsel av deg. Det satt tre som stod framfor ugnen som var så varm, så de som skulle stoppa i veden, de dog jo, det var jo så varmt. Men de gikk jo oredda. De sa at om vi dør der inne, så tror vi enda på vår Herre. Han som er Herre. Ja. Også det at åkallan, genom åkallan och bön. Alltså åkallan, det är mer än en vad heter bönfallelse på norska, vad heter det på svenska, bönfallelse, alltså vad ska jag säga? Ja, men det antyder alltså ett intensivt allvar i en vedvarande bön. Ikke för att uppnå förtjänst ved bruk av många ord, men for fullt ut å legge sin sjels børda i Guds hender. Bøn og fred er noga forbundet. En som tillitsfullt betror Kristus sina bekymringar i stedet for at gå og engsla seg, vil erfare Guds fred som beskytter mot bekymringar. Jeg tror det at det... Ja, jeg vet ikke, men i hvert fall så tror jeg at om du har bekymringar, da blir det den som hoppar på toppen på vågtopperna bortover. För då är inte då är du inte helt med vad ska jag säga helt med kan du vara men alltså då du är inte helt inne i Guds ord och vad. Nej. Det var lite grundläggande principer här bara. Jag hoppas ni ska hitta någon rödtråd i detta här. För att det hela handlar ju om tro också.
Ja, just
det. Det är där det ligger. Tro. Men vad är tro då? Vad är tro? Alltså Hebreerbrevet, Paulus skriver i Hebreerbrevet 11:1 så skriver han tro är full tillit till det en hoppas på, överbevisning om det en inte ser. Alltså tro är full tillit till det en hoppas på. Överbevisning om det en inte ser. Och då ska vi gå till Markus 5:25 till 34. Ska vi titta på en kvinna som fick tro. Och där var en kvinna som hade fått haft blödningar i 12 år och som hade lidit mycket hos många läkare och det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt utan det hade snarare blivit värre. När hon hade fått höra om Jesus kom in i folkhopen och rörde bakifrån vid hans mantel. Ty hon sa det, om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Och genast stannade blodflödet och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men Jesus märkte omedelbart inom sig själv att kraft hade gått ut från honom. Och han vände sig om i folkskaran och sa det, vem rörde vid mina kläder? Och hans lärjungar sa det till honom, du ser att folket tränger dig på alla sidor och du frågar, vem rörde vid mig? Och han såg sig omkring för att se henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, dotter, din tro har helat dig. Gå i frid och var frisk från din plåga.
Amen.
Alltså, denna berättelsen, den är ju ett recept på helande genom tro. Är det inte det? Alltså, hon hörde om Jesus. Hon hörde om Jesus. Och så började hon tro det hon hörde. Och så talade hon ut det hon trodde. Om jag bara får röra på hans kläder så blir jag helt redo. Och så handlade hon på denna tro. Hon trängde sig igen och man fick tag i hans mantel där. Och till slut så mottog hon sitt mirakel. Det kom.
Amen.
Och vet ni vad? Genom detta så blev hennes barnaskap förlöst faktiskt. Vad säger Jesus? Han säger inte kvinna. Han säger dotter, din tro har frälst dig. Ett Guds barn. Så genom tro förlöser de rättigheter hon har som Guds dotter eller som Guds barn. Berättelsen börjar ju med en kvinna. När miraklet har hänt så är kvinnan blivit till en Guds dotter. Legg merke til det. Jesus sier ikke kvinna, din tro har frelst deg. Men han sier dotter, din tro har frelst deg. Så ser vi at det er først når troen handler at barneskapet blir utenbart. Hvem var denne kvinnen dotter til? Hun faktisk var både, både en Abrahams og en Guds dotter. For det kan vi se i Lukas 13,16, der Jesus taler om en annen dotter, hun som hadde vært under vanmakts ande i 18 år. Der står det i vers 16, og denne kvinna som er en Abrahams dotter, og som Satan har holdt bunden, se, nå i 18 år, borde hun ikke få bli løst fra denne boja på sabbatsdagen. Derfor forløser troen alltid vårt rettmetige arv, som igjen forløser Guds løfte i våre liv. Det er derfor vi kan lese i Romerbrevet 8, 14 og 15. Ty, alle de som leds av Guds ande, er Guds sønner. Ty, ni har ikke fått trældommens ande, så at ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi roper, Abba, Fader! Hur är det hos kristna då? Och troende, många av oss, vi upplever inget helande eller andra mirakler. Och det kan vara på grund av vantro faktiskt. Och vantro, det kan göra oss blinda för vem vi är och för vad vi har fått som Guds söner och döttrar. Det finns en kvinna i Norge. Hon blev bedt med till frälse. Hon var i ursprunget en stark kvinna som var en levartyp. Och som hon hade varit med på det landslaget i norska landslaget i friidrott. Så fick hon uppleva en skilsmässa. Och då förlorade hon all kraft och styrka. Och blev full av ångest och fruktan. Hon önskade bara att dö. Hon fick en dålig självbild. Och hon trodde hon var värdelös. Att hon inte var värd att älska längre. Hon hade växt upp utan pappa. Men så fick hon undervisning i Guds ord. Hon blev bett med till frälse. Och så blev det undervisningen var med fokus på att hon nu hade blivit en Guds dotter. Och att han ville fylla henne med sin kärlek. Och den kärleken, den driver ju ut all ångest och fruktan. För fruktan finns inte i agapekärleken. Inte alls. I 1 Johannes 4:18, rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan har att göra med straff. Och den som är rädd är inte fullkomlig i kärleken. Alltså hon blev undervisad i att det nu var en ny skapelse i Kristus. Och att det gamla livet var över. Och att det nya livet i Jesus ville växa fram. Efter han som hon fick uppenbarelse om att hon var en Guds dotter. Och så det kristna livet är ju för oss alltså ett helt liv, men kan du säga som består av utfrielse. För att allt är inte där på samma gång. Vi har ett sinn som strökar för oss. Det behöver frälsas också.
Ja.
som kan dra iväg.
Ja.
Alltså det är för oss också en 40-årig ökenvandring kan det vara. Alltså. Vi kan uppleva mycket. Men vi kan få tillbaka så. Det kan gå framåt och lite tillbaka. Så blir det krokiga vägar för vi tar egna val. Tyvärr. Men som ett Guds barn så har vi arvet och fått del i alla Guds löften. Altså, dette litt av hemmeligheten her, og det nemlig at se seg selv som et Guds barn. Du barn av Gud. Du en son av Gud. Du en datter av Gud. Og du har et arv. Du har rettigheter. Altså, det ikke... Altså, det her jo omøyligt uten troens øvån. Utan trons ögon så kommer det inte så långt med det. För när livets trängsel och prövningar kommer och känslolivet blir vänt upp och ner och man tycker synd om sig själv. Ja, då är det bara en sak att göra. Det är att överge sig till vår himmelska far och lyssna till vad han har att säga. Romerbrevet 8:31 och 32 säger: vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgav honom för oss alla. Hur ska inte han också skänka oss allt med honom? Amen. Alltså då är det ju uppenbart att vi är söner och döttrar som har fått barnaskapet. Vi kan bara ta till oss av allt Jesus Kristus fullbordade för oss på korset. Tänk så befriande, så saligt, så gudomligt, så fullt av nåde. Amen. Att vi kan komma till vår himmelska far som fyller alla våra behov i härlighet och förlösa Guds överväldigande kärlek i våra liv. Men allt börjar med tro. Så vi kan spegla oss i Guds ord. Där kan vi spegla oss. Och vi kan inta alla Guds löften genom tro. Så vi förstår att vi är oändligt högt älskade av Gud. Och på grund av korset, inte vad vi kan, inte vad vi kan eller inte kan. Men tack vare att Jesu fullbordade verk på Golgata har gjort oss till Guds barn. Amen. Jesus har gjort oss till medarvingar till alla Guds löften. Tänk på det. Så det som står och faller, så det som det står och faller på, det är en tro som uppenbarar vem vi är och vad vi har i Kristus Jesus. Sluta se på dig själv. Börja se på Jesus. Då ser du verkligen vem du är. En son och en dotter av Gud. En Gud som förmår göra oändligt mycket mer än allt det vi ber eller tänker. Enligt den kraft som verkar i oss, säger Efesierbrevet 3:20. Amen. Ja, ni. Tänk på alla de löften som vi har fått. Och när Guds kraft verkar i oss. Det är stort. Vi ska titta lite på det vidare. Det är det här med Guds kraft. För Guds kraft, hans kraftgärningar, det upphöjer Jesus. Det upphöjer Jesus. Vi kan läsa Apostelgärningarna 19, tror jag, och från vers 11. 19 och 11, tror jag det. Och Gud gjorde under av ovanligt slag genom Paulus händer, så att de också tog dukar och plagg som hade rört hans kropp till de sjuka, och sjukdomarna lämnade den och de onda andarna for ut från den. Och så hoppar vi till vers 18. Och många av dem som kommit till tro kom och bekände och talade om det de hade gjort. Och många av dem som hade bedrivit trolldom bar fram sina böcker och brände upp dem inför alla. När deras värde blev sammanräknat fann man att det uppgick till 50 000 silvermynt. Och på detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft. Amen. Alltså, 50 000 silvermynt. Alltså jag är ingen valutaräknare, så jag kan inte räkna om vad det är idag. Men tänk på Jesus, han blev såld på 30. Det var en värde på en människa då. 50 000 silvermynt. Ja. Det är det. Och tänk på det. Och så bar de fram sina böcker och brände ut dem. Då har de lämnat det gamla livet. Hur är det med oss då? Har vi lämnat det gamla livet fullt och helt? Eller har vi lite spöken i kammarsa här och vart? Ja, men alltså om du fastnar in i framgång med Jesus, om du känner liksom att du har fastnat, det kan ta en liknelse, att det var en i Norge mot en norrman till för att göra det här. Han skulle köra en mängd madrasser till en gymnastiksal på en skola för det skulle vara ungdomsläger där. Så han har varit ute och samlat till jättemånga madrasser. Och så hade han en vanlig Volvo 240 manuell växel. Och tänkte han orkar inte köra flera gånger, så han rullade så här hårt ihop och så in i bilen. Så började han att köra på ettan och så kom han till tvåan. Och så började han att jäsa där inne. Och det jäste. Och han fick inte in, det jäste så mycket så han fick inte in trean, sexen. Så han bilen och hackade på andra växeln där uppe. Tvåans växel. Och så kan det vara för oss också. Vi känner att det är något i vägen. Ja. Vi kommer inte vidare i vårt kristet liv. Faktiskt. Det kan vara att du sitter och håller på saker från fortiden. Det var en som satt, han höll på, han hade varit på Rosildefestivalen när han var yngre. Och detta här inträdesbandet som han fick i dagen, det samlade han på. Det hade han i en blå mugg i en kommode, i en byrålåda. Det var bara han som visste om den där. Och det tog han fram ibland. Och han gosade med det. Och han tänkte tillbaka. Han spelade, han hade samlat en del av sina skivor kvar också. Så han lyssnade på det och tänkte tillbaka. Men plötsligt idag, vet du, så ringer telefonen. Och så säger han: jag har fått besked av Gud att du ska göra dig kvitt med den blå muggen med alla de banden ifrån Silvefestivalen. Han gjorde det, han brände sina skivor. Han gjorde som trollmännen, han brände sina skivor, han gjorde sig av med det. Han fick en förlösning. Han kom vidare. Han är en god förkynnare, en god förkunnare idag alltså. Ja. Så det är... Så är det, hur är det med dig? Har du sådana hemligheter? Gör dig av med dem. För annars så kanske telefonen ringer hos dig också, någon som har fått besked. Så får Gud allt mulig. Och selv om du gömmer det för omvärlden, så ser Gud dig. Så du kan inte gömma något för honom. Nej. Så är det med oss. Och så har vi i Jakobs 4:17, så står det: den som därför vet att göra det som är gott och inte gör det, för honom är det synd. Hur många gånger har vi inte kommit på oss själva att vi kanske ska göra saker som vi inte har gjort? Alltså, när det gäller människor så är det viktigt att vi gör, alltså det var några som träffades på ett torg i Norge. Hustrurna där i det par som pratade om det, de kände varandra sen skoltiden hvor de stod och pratade. Och det här ekteparet, det var ju frälsta. Det andra var inte frälsta. Och så blev vi satt två gubbarna stående och pratade ihop oss. Så blev vi lite goda kamrater där, så säger han: en at, ja, men Stian, kan du ikke komme over på en pizza og cola om kvelden, og så kan du fortelle berette for meg om Jesus? Så ja, ja, det kunne han gjøre. Og tiden gikk. Vet du hvor det er? Jeg har så mye å gjøre. Så han glemte det der helt. Det dør kupp i hans hjerne iblant, men sen, nei, var det annet å gjøre. Og så var det en lang stund efteråt, så var det en mann ensam hjemme med barnen, den andre mannen altså, som ikke var frelst. Og så skulle han åka i vei på motorsykkelen og hente en videofilm som han og barnen skulle se. Og så skulle han gjennom en tunnel. Og der i tunnelen, så lossna det støret og for inn i ekrene det var. Så han for inn i fjellveggen og tok. Altså, i dag er dagen, ja, vi skal være forsiktige med å utsette saker. Så at det lev ut ordet, lov ut ordet. Men om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så at han forlåter oss våre synder og renar oss fra all orettferdighet, står det i Johannes, 1. Johannes 4:9. Derfor står det at vi skal bekjenne våre synder til hverandre, for hverandre. Ikke for at den andre skal få noe å hakke ned på. Nei, for at det, da bekjenner du det innenfor vår Herre og Gud også. Du får forlåtelse fra flere av oss. Men mest. Så bekjenn dine synder. For da er han trofast og rettferdig. Om vi gjør det. Og han forlåter oss våre synder og renar oss på alle ordet ferdighet. Amen.